Sommar i P1 med Lucine Janjan om resan från Pussy Riot i Ryssland till exilkonstnär i Sverige.
En man springer fram och sprayer pepperspray mot oss. Genom tårarna från gasen ser jag en annan man dyka upp med en knutpiska. Han börjar misshandla min vän Nadja med piskan. Och sedan Masha. Fler män kastar sig över oss och slår med knutnävarna. De sliter av oss våra färgglada balaklavor. Vi är i Sochi, i södra Ryssland, i februari 2014. Och det är bara några dagar kvar av vinter-OS. I flera dagar har vi i Pussy Riot försökt genomföra en protestaktion mot Putins propaganda OS. Vi vill väcka uppmärksamhet för politiska fångar och HBTQ-rättigheter i Ryssland. Polisen hade avbrutit alla tidigare försök och gripit medlemmar i gruppen. Nu står vi framför en jätteskylt med orden Sochi 2014. Runt om står människor och filmar. Det är inte bara Pussy Riots eget filmteam och lokala aktivister, utan också en stor grupp journalister. Kamerorna och reportrarna gör att vi känner oss lite mer skyddade. Men det är vi inte. Kozakerna anfaller med piska, pepperspray och knutnävar bara några sekunder efter att vi börjar dansa och skrika ut texten till vår nya protestsång. Min man Alexej råkar värst ut. Han slås blodig och brottas ned på marken av 5-6 kozaker. Polisen står bredvid utan att ingripa. Dagen efter kablas filmbilderna ut över hela världen där vi misshandlas av kozakerna mitt under pågående vinter-OS. Ännu en gång hade Pussy Riot lyckats bryta igenom den statliga propagandan. Välkommen till Ryssland, landet där kvinnor blir misshandlade helt öppet av stora, starka män medan polisen står och tittar på. Jag heter Lucine Janjan. Jag är konstnär och aktivist. Och sedan 2017 befinner jag mig i Sverige. Det här är mitt sommar. Pussy Riot med låten Putin научит тебя любить родину. Путин скалера дей от элска фусте ландет. År 2000 var jag 19. Det var det året Putin kom till makten. Idag är jag 41 och han sitter fortfarande vid makten. Vändpunkten i mitt liv var den 8 augusti 2008. Jag befann mig för första gången i mitt liv i Armenien, släktens historiska ursprungsland. Vi var ett gäng kompisar som åkte dit för att se på de vanliga turistmålen. Klostren i bergen, de gamla templen och den fantastiska maten. När vi var i Armenien hörde vi nyheterna om att mitt hemland, Ryssland, hade anfallit Georgien. Och eftersom jag var på resa fick jag andra nyheter än om jag hade varit hemma. I ryska medier beskrevs kriget på ett helt annat sätt. Nu var det som om något hade slagit undan benet på mig. Rapporterna om den ryska attacken mot Georgien äckade i mitt huvud. Mitt land har anfallit ett grannland, upprepade jag för mig själv resten av dagen. Det var den dåvarande ryska presidenten Medvedevs korta femdagarskrig. Mannen som Putin bytte plats med för en mandatperiod när Putin själv var premiärminister. För många människor i både Ryssland och övriga världen var vändpunkten den 24 februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina. Vid det laget hade vi i mer än 10 år skrikit ut i rymden för att få världen att förstå vem Putin är. 6 år efter femdagarskriget i Georgien annekterade Putin den ukrainska Krimhalvön och startade krig i Donbass i östra Ukraina. Då hade han redan utplånat allt politiskt motstånd i Ryssland. Proteströrelser förföljdes. Aktivister fängslades. Regimkritiker mördades. Och fria medier och oberoende journalister hade i stort sett redan försvunnit. Det var mot den bakgrunden som jag blev politisk aktivist och konstnär. Jag såg hur mina vänner och min egen man hamnade i fängelse. Jag deltog i protester intill fängelsemurar. Fick sparken från universitetet där jag haft konstkurser i 10 år. Och var med om att Kremltrogna aktivister förstörde mina konstverk. Vid några tillfällen ströks mitt namn från deltagarslistan i samband med utställningar på offentliga institutioner. Redan 2008 förstod jag att det inte gick att fortsätta så som vi hade levt tidigare. Jag blev helt uppfylld av proteströrelserna i det ryska samhället. Jag beundrade konstgruppen Vajna och deras aktioner som drev med makten och det politiska systemet. Fram till dess hade jag inte varit särskilt engagerad i politik. Jag höll i konstkurser och undervisade i kulturhistoria på ett statligt universitet i min hemstad Krasnodar. Jag var 27 år, arbetade på en doktorsavhandling och spåddes en lysande karriär. Men vändpunkten blev Rysslands femdagarskrig i Georgien. Allt vändes upp och ned. Jag kunde inte blunda för det som pågick i landet och bara ägna mig åt min egen personliga karriär. Jag klarade inte att gömma huvudet i sanden. Det hade krävt av mig att jag teg. Men jag skrek.
Эти сны в полстраны, пацаны в полцены, говорит Москва.
Gruppen Shot Paris med låten Gavarit Moskva. Våren 2022 har många ryska konstnärer, journalister och politiska aktivister lämnat Ryssland efter den ryska invasionen av Ukraina. Putins systemet har blivit ännu mer diktatur än någonsin tidigare och sluter sig mot omvärlden. Jag och min familj tvingades fly från Ryssland 2017 efter att förföljelserna blivit värre än tidigare och min man riskerade ett långt fängelsestraff. Vi hade under flera år haft utställningar i Sverige och hade redan ett kontaktnät här. Efter en lång och komplicerad process fick vi asylstatus 2019. Men 2009 var det ingenting jag någonsin tänkte skulle hända. Det var då jag första gången träffade mina nya vänner i Moskvas oppositionella konstnärskretsar. Det var en ganska liten grupp människor. Vi drogs som till en magnet till kampen mot Putins regim och vi var alla väldigt olika. Min blivande man Alexej var ordförande för en gren av rörelsen Solidaritet som startades av oppositionspolitiken Boris Nemtsov. 6 år senare, 2015, sköts Nemtsov ihjäl en sen kväll nära Röda torget. Men nu var det förfarande 2009 och det var en varm sommardag i Moskva. Jag var på väg till en utställning med sovjetiska underjordiska konstnärer. Det var det som var tema för avhandlingen jag arbetade med. Där, mitt bland konstverken av sovjetiska dissidenter från 1900-talet, träffade jag de nya underjordiska politiska konstnärerna från vårt eget årshundrade. Alexej presenterade sina kompisar med orden: Lucine, det här är nästan hela kollektivet Vajna. Och nickade mot Nadja, Katja och Petja. Alexej var själv medlem i Vajna, som på den tiden var den modigaste och mest kända politiska konstnärskollektivet i Sankt Petersburg och Moskva. 3 år senare skulle Nadja, Katja och Petja bli kända i hela världen i samband med rättegången mot Pussy Riot. Den mest dramatiska på den här dagen var att Alexej råkade smälla den enorma trädörren till konsthallen i panna på Petja Virzilov i samma ögonblick som vi träffades. Hela mötet var både högtidligt och komiskt på samma gång. Jag kände direkt att jag hade hamnat helt rätt. Vi tittade knappt på utställningen med de sovjetiska konstnärerna. Vem bryr sig om de förflutna när man har nutiden omkring sig? Alexej och Petja diskuterade någonting väldigt intensivt. Senare fick jag veta att de höll på med förberedelserna till Vojnas nästa konstaktion. På vägen till tunnelbanan satte vi oss ned på betongkonstruktioner i stadsmiljön. Någon fixade fram kaffe och smörgåsar och vi satt där i hettan under den blå Moskva-himlen och diskuterade konst. 2 år senare bildade vi den feministiska punkgruppen Pussy Riot. Efter det började vi förföljdes av staten, precis som de sovjetiska underjudiska konstnärerna vars utställning vi träffades på den varma sommaren 2009. Nadja och Masha hamnade i fängelse. Petja blev utsatt för ett giftattentat och överlevde mirakulöst efter vård i Tyskland. Men då hade jag och Alexej redan flytt landet och sökt politisk asyl i Sverige. Och efter Rysslands fullskalliga invasion av Ukraina i februari 2022 är alla de andra också i exil.
Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит. Я теперь каталога злые люди. Впереди меня ничего не ждет. Знаешь, что тебя ты меня найдешь.
В золотых цепях я утопаю в болоте. Кровь моя чище чистая.
Смерти больше нет. Döden finns inte längre. Med gruppen Icepeak. Vi landar i Sochi när de olympiska vinterspelen 2014 närmar sig slutet. De andra flyger in från Moskva medan jag och Alexej kommer från Krasnodar. Den olympiska kommitté hade 7 år tidigare valt att låta Putins regimen vara värd för vinter-OS i den subtropiska Sochi vid den ryska svarta havskusten. För att förbättra Rysslands internationella image inför OS hade Putin släppt flera kända politiska fångar. Mindre än 2 månader tidigare hade Nadja Talakonnikova och Masha Alekhina i Pussy Riot släppts ur fängelse. Förväntningen var att de frigavs i samband med 20-årsdagen av den ryska konstitutionen. Också den kända oligarchen Mikhail Khodorkovsky släpptes efter 10 år i fängelse och skickades genast utomlands. På det sättet har Putin gett sken av att det i Ryssland inte finns några politiska fångar. Vi har planerat den nya Pussy Riot-aktionen under lång tid. Vi diskuterar aldrig några detaljer på mejl eller i andra meddelande. Vi vet att säkerhetstjänsten övervakar oss och läser vår mejl som om det är deras egen. Och våra telefoner är givetvis avlyssnade. Flera gånger när jag och min man ringde varandra hör vi en okänd röst på linjen. Vi hittar spår efter främmande människor i vår lägenhet, i stil med smutsiga skoavtryck. Ibland hittar vi saker på underliga platser i hemmet, som om någon vill tala om. Vi har varit här. Efter att ha varit några dagar på plats i Sochi under vinter-OS, börjar vi förstå att den tidigare strategin för att göra en Pussy Riot-aktion inte fungerar. Tidigare hade gruppen utan förvarning tagit över en offentlig miljö, som till exempel tribunen på Röda torget eller Kristi Frälsarkatedralen i Moskva. Aktionen filmades medan den genomfördes och sedan klipptes filmsekvenserna ihop och musik laddes. Till slut lades den färdiga filmen ut på YouTube och spreds i sociala medier. Det var först då de flesta fick veta att det hade ägt rum. Nu var vi tvungna att skicka ut ett offentligt meddelande om att polisen griper oss så fort vi ger oss ut på stan. Större delen av tiden i Sochi har vi suttit i polishäkte och inte haft några möjlighet att spela in filmklipp. Så fort medierna på plats på OS läser vårt meddelande rusar de till polisstationen. De av oss som sitter inlåsta släpps då och vi drar på oss våra färgglada skidmasker, våra balaklavor och börjar sjunga de första raderna i Pussy Riots nya låt. Sochi är under blockad. Olympiska spelen är under övervakning. Specialutrustning, vapen, horder av poliser. Sedan flyr vi från journalisterna som ville ha mer än så av oss. Men vår riktiga aktion har vi fortfarande kvar att göra. Tattoo med «Нас не догонят». De kommer aldrig ikapp oss. Nästa dag i Sochi svarar internationella olympiska kommitténs presstalesperson Mark Adams på frågor från journalister om Pussy Riot. När det gällde försöken att genomföra en aktion säger Adams att det är oacceptabelt med politiska utspel under olympiska spel. För oss är det helt annorlunda. Var, om inte i en diktatur, ska man genomföra politiska aktioner? Vid det här laget har vi hittat platsen där vi vill spela in vår video. Det finns en enorm blå skylt med orden Sochi 2014 i stadens hamnkvarter. Polisen, civilklädda män från säkerhetstjänsten och medborgargarden av kosaker följer efter oss vart vi än går. Vi delar in oss i små grupper så att om några blir gripna kan de andra genomföra aktionen. Eftersom polisen inte släpper fram taxibilar till huset där vi övernattat har jag, Alexej och Masha tagit oss till platsen med den blå jätteskylten i en marschrutka. En minibuss som fungerar som lokaltrafik i ryska städer. Alexej har övertalat de andra i Pussy Riot att låta honom delta i aktionen. Han tycker att det skulle vara ett sätt att motverka sexism om en man också är med i Pussy Riot. Efter en lång diskussion går alla med på att låta honom delta. För första gången på 2,5 år ska en man synas i en video av den feministiska konstnärsgruppen. I slutändan blir det en blodig misshandlad man som syns i filmklippen. På platsen där vi har planerat att genomföra aktionen väntar redan polisen, säkerhetstjänsten och kosakerna. De paramilitära kosakgrupperna har nyligen fått tillstånd att patrullera gatorna i städer i södra Ryssland och samarbeta med polisen. Vi sätter oss på ett kafé på andra sidan gatan och väntar. Vid borden runt omkring sitter våra förföljare helt oblygt. Putin och hans poliser är som ett monster med tentakler som brer ut sig över hela Sochi för att kväva oss. Som om de skyddar Ryssland från farliga brottslingar. Vad tänker de på när de sitter där? Att vi funderar på en plan B? Men vi har ingen plan B. Vi är helt inställda på att genomföra aktionen. Vi samlar mod, reser oss och går mot utgången. Vi har klänningar och strumpbyxor och våra färgglada balaklavor i fickorna redo att dra på oss över huvudet. Vi har alltid sagt att vem som helst kan vara Pussy Riot. Men här och nu är vi en ganska liten grupp. 6 av oss ska genomföra aktionen. De övriga ska filma. När vi kommer ut ur kaféet ser vi 2 hav. I hamnen nedanför oss ligger Svarta havet. Framför oss ett hav av poliser. Vi börjar springa mot hamnen och medan vi springer drar vi på oss våra masker. Vi förstår att det är en fråga om sekunder om vi ska lyckas genomföra aktionen. Rammstein, Armé der Tristen. 50 miljarder och regnbågsstrålen. Det är den första textraden i Pussy Riots låt om Sochi US. 50 miljarder är så många dollar som US kostar oss, ryssar, att genomföra. Regnbågsstrålen är en anspelning på den nya hårda anti-gay-lagarna i Ryssland. Låten heter Putin ska lära dig att älska fosterlandet. Den här första textraden är allt vi hinner sjunga innan jag hör befälet ropa. Grip dem! Medborgargarden av kosaker omringar oss och attackerar med pepperspray. Mina ögon bränner av sprayen medan de sliter av oss våra balaklavor och slår oss med både knutnävar och piska. Jag vet inte hur länge det pågår. När de slutar slå tittar jag mig omkring. Jag ser hur Nadja plockar upp vår gitarr som kosakerna slängt i en papperskorg. De andra är på väg att springa därifrån mot en taxi som ska ta oss till en ny plats. Men jag kan inte lämna Alexej. Han hålls fast av 5 kosaker som trycker ned honom mot marken. Senare förstår jag att han slagits blodig. Jag springer fram och försöker slita bort de storvuxna männen från Alexej. Jag skriker att de ska släppa honom och att han inte har gjort något. Jag är 1,50 lång så de bara knuffar bort mig. Jag ser en journalist som står en bit bort och filmar och som ser ut att vara i chock över det han är med om. Jag skriker till honom att de misshandlar en av våra medlemmar och att han måste hjälpa mig. Tillsammans försöker vi dra loss Alexej från kosakerna. Hela tiden står polisen hånleende bredvid och tittar på. Till slut kommer en ambulans och tar Alexej och mig till sjukhus. De syr hans panna med flera stygn. Jag har ont i njurarna efter misshandeln. Ögonen bränner förfarande av pepparsprayen. Läkarna säger att smärtan i ögonen nog bara är stress. Kom tillbaka om du börjar kissa blod, så kan vi titta på dina njurar. Polisen finns på plats, också på sjukhuset, så läkarna är förmodligen rädda att få problem med modigheterna om de hjälper oss allt för mycket. På kvällen samlas vi i lägenheten där vi övernattat i hemlighet. Alla visar upp vilka skador de fått. Jag vet inte hur vi orkar, men vi sätter oss och redigerar filmmaterialet till vår video. Vi arbetar in på små timmarna. Morgonen efter håller vi en presskonferens ute på gatan. Vi publicerar vår musikvideo på nätet med scenerna där vi misshandlas av kosakerna. Det blir en nyhet runt om i hela världen. Vinter-OS är nu förknippat också med Pussy Riots protestaktion. Men det händer saker på annat håll som påverkar oss alla. Samma dag som Pussy Riot håller presskonferens i Sochi, den 20 februari 2014, är den sista och blodigaste dagen under Majdan-protesterna i Kiev i Ukraina. Över 50 demonstranter dödes den dagen i Kiev och Putins vinter-OS hamnat i medieskugga. Bara en vecka senare, 4 dagar efter avslutningsceremoni på OS i Sochi, inleder ryska trupper annektering av den ukrainska Krim-halvön. Soldater utan landsbeteckning tar över strategiska byggnader i städer på Krim. Inom ett par veckor har Ryssland tagit full kontroll över hela Krim i det som kallas en militär specialoperation. För oss i Pussy Riot hängde allt detta ihop. Attackerna mot ryska konstnärer, det krympande utrymme i Ryssland för det fria ordet, ryska statens kamp mot allt slags opposition. Putin var på väg att utplåna allt motstånd i landet och var nu redo att attackera grannländerna. När Putin i februari 2022 började tala om en militär specialoperation mot Ukraina visste vi vad det handlade om. Vi som minns vintern och våren 2014.
Вже все вона. Ага. Але
тому на світі, тому на світі так багато зла, 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 на світі, тому на світі так багато зла.
Людина. Меніха. Med den ukrainska gruppen Dachdotters och refrängen Varför finns det så mycket ondska i världen? Jag är helt säker på att min längtan efter rättvisa och min politiska aktivism kommer ur min barndom. Jag har en stor, fantastisk och kärleksfull familj. Fastrar, mostrar, morbröder, farbröder, kusiner, mor- och farföräldrar. Men min familj är inte bara en berättelse om kärlek, utan också om förföljelser av en folkgrupp, om att förlora sitt födelsehem och om pogromer. Jag föddes i en armenisk familj i staden Kirovabad i den dåvarande Sovjetrepubliken Azerbaijan i södra Kaukasus. Det är en stad som bytt namn många gånger. Under den ryska tsarimperiet hette den Jelizavetpol. Armenierna kallar den Ganzak. I dagens Azerbaijan heter den Ganja. Och ännu mera helt etniskt rensat från allt armeniskt. Som armenier kan jag inte ens resa dit om jag hade velat. En sak blev mer avgörande än något annat i min barndom. När Sovjetunionen började falla samman i slutet av 1980-talet utropade området Nagorno-Karabach sig självständigt från den azerbaijanska Sovjetrepubliken. Nagorno-Karabach, som vi armenier kallar Artsakh, ligger som en enklav inne i Azerbaijan men har historiskt haft en dominerande armenisk befolkning. Som ett svar på att armenierna i Nagorno-Karabach ville bryta sig loss inleddes pogromer mot de hundratusentals armenier som levde i Azerbaijan på sovjettiden. Stora grupper av azerbaijanska män drog genom de armeniska kvarteren i städer som Sumgait, Baku och min hemstad Kirovabad och satte eld på hus, plundrade hemmen, misshandlade och i vissa fall mördade armenier de hittade under sina räder. Den sovjetiska censuren hindrade många av de berättelserna att nå ut i den enorma imperiet. Men särskilt en modig vetenskapsman vågade ställa sig upp och prata om vad som pågick i södra Kaukasus. Det var Andrei Sacharov, mottagare av Nobels fredspris i mitten av 70-talet. När konflikten om Nagorno-Karabach bröt ut under det sena 80-talet hade han nyligen släppts ur fångenskap. När jag var 8 år såg jag Sacharovs framträdande på den första folkkongressen i Sovjetunionen. Året var 1989. Det hade gått ett år efter de våldsamma pogromerna i Sumgait och i min hemstad Kirovabad. Men vi hade redan lämnat den azerbaijanska sovjetrepubliken och hamnat i södra Ryssland. Min familj som levde i de armeniska kvarteren i Kirovabad var vid det här laget utspridd över hela Ryssland. Alla tog sig dit de kunde och vår sammansvetsade släkt hade skingrats för vinden. Min morbrors familj evakuerades av militären i ett fraktplan. Hans fru beskrev flygningen med en mening. Det var kallt. När Andrei Sacharov talade på folkkongressen satt vi i den lilla sydryska byn som var vårt nya hem. Min pappa lutade sig fram mot TV:n för att inte missa ett enda ord. Sacharov, som både varit med och arbetat med det sovjetiska vätebombsprogrammet och fått Nobels fredspris, talade om saker som ingen annan talade om på kongressen. Han talade om Sovjetunionens imperialistiska arv och att offren för detta arv var de etniska grupperna i de olika sovjetrepublikerna. Sacharov talade också om Sovjetunionens krig i Afghanistan, om att Sovjet inte var utsatt för något hot utifrån, att värnplikt i landet borde kortas och kärnvapen helt förbjudas. Den dåvarande sovjetledaren Mikhail Gorbachev avbröt Sacharov med orden "Det räcker, det räcker!" Och så stängde de av mikrofonen för vetenskapsmannen och människorättskämpen. Jag minns det som en väldigt stark upplevelse där framför TV:n. Jag frågade min pappa, vad har han gjort? Varför behandlar de honom så illa? Sacharov fortsatte prata trots att de stängde av hans mikrofon. Han försvarade ofta armenierna offentligt. En gång sa han att för armenierna är frågan om Nagorno-Karabach en fråga om liv och död. Som armeniska flyktingar undan förföljelserna i den azerbajdzjanska sovjetrepubliken förstod vi exakt vad han menade när han talade om offren för Sovjetunionens imperialistiska arv. Och många gånger när jag kämpar för armeniska folkets rättigheter eller mot Putins systemets orättvisor känner jag mig som Sacharov när han stod där med den avstängda mikrofonen. Jag tänker också på vad som hade hänt om Andrei Sacharov, som varit död i mer än 30 år, hade kunnat ställa sig upp idag och tala inför Vladimir Putin. Jag tror att han hade sagt precis samma saker nu som han sa 1989. Det finns inget hot mot Ryssland. Kärnvapen borde förbjudas. Ukrainerna är offren för det ryska imperialistiska arvet. Och Nagorno-Karabach är fortfarande en fråga om liv och död för armenierna.
Sareri hovin merne desnoi chucht achkin merne gainelam kalchem Kalçem garog, kalçem garog, lalçem garog, açkin mernem.
Den armeniska sångerskan Lena Chamamian sjöng en sång av Komitas, som levde under tiden för folkmordet på armenier för drygt 100 år sedan. Mina föräldrar berättade ofta om familjens öde före flykten till Ryssland. De berättade om sina mor- och farföräldrar som fanns på gamla fotografier. Släkten hade tvingats bort från det osmanska riket under folkmordet på armenier och andra kristna grupper från 1915 och framåt. Vi vet inte exakt varifrån i det som nu är Turkiet som min gammel farfar flydde. Han hamnade i staden Jelizavetpol i det ryska imperiet, det som idag är Ganja och som hette Kirovabad när jag föddes. För att klara sig undan folkmordet bytte han till ett turkiskt efternamn. Men hans son, min farfar, bytte tillbaka till Janjan. Det namn jag och resten av familjen bär idag. Vi har också kvar den gulnade foto av min gammel morfar när han och andra soldater poserar inför slaget vid Sardarabad 1918. Enligt historieböckerna var det där armenierna lyckades hejda det osmanska folkmordet att fortsätta österut mot det som idag är det självständiga landet Armenien. Efter att ha räddat sig undan folkmordet stred min gammel morfar för rätten att leva. Jag har en dröm om att det inte skulle finnas några problem kring etnisk ursprung. Men tyvärr har det för mig blivit en fråga om kampen för överlevnad. Min släkt och min familj är en symbol för denna längtan att få leva. Det konstiga är att i Ryssland kände jag aldrig den här existentiella rädslan för att överlevnad. Jag kände mig hemma. Där finns en stor armenisk diaspora. En del hade kommit efter folkmordet i början av 1900-talet. Andra, som vi, hade flytt pogromerna i slutet av 1900-talet. Jag kände inte att någonting hotade mig i ett etniskt perspektiv. Inte heller i min karriär kände jag mig hindrad. Jag var den yngsta lärare på den statliga universitetet där jag hade mina konstklasser. När jag 10 år senare blev avskedad var det på politiska grunder och inte av etniska förföljelser. Min armeniska identitet slumrade inom mig. Men allt det förändrades 2020 när jag redan hade flytt till Sverige. Men det hade inte med mitt nya hemland att göra. Det som förändrade allt var utbrottet av ett nytt krig i Artsakh, alltså Nagorno-Karabach. Det förra kriget, det som indirekt var skälet till att vi flydde till Ryssland för mer än 30 år sedan, hade tagit slut 1994. Men det var bara ett vapenstillstånd och ingen verklig fred. I slutet av september 2020 beslöt Ilham Aliyev, president i den hårt föra azerbaijanska diktaturen, sig för att anfalla Nagorno-Karabach. Aliyev hade dessutom stöd från sina nära bundsförvant Turkiet. Putins Ryssland, som alltid haft starka intressen i regionen, valde att titta bort. För mig var det som ett svart hål öppnade sig. Jag målade plakat och ställde mig vid den turkiska ambassaden i Stockholm för att protestera mot kriget. Från början var det bara jag och min man. Men efterhand anslöt sig fler till protesterna. Och till slut var vi flera hundra som samlades flera gånger i veckan. Vi stod på Sergels torg, på Mynttorget utanför riksdagen. Men det var svårt att nå ut med vårt budskap. Södra Kaukasus är långt borta och konflikten i Nagorno-Karabach har aldrig varit särskilt känd i Sverige. Dessutom var världen mitt uppe i en pandemi. Jag kände att mitt armeniska ursprung kom tillbaka till mig med full kraft. Jag förstod kanske för första gången på allvar saker som tidigare bara hade funnits som frågor inom mig. Vad kände mina föräldrar när de tvingades på flykt från sin hemstad? Hur kunde ett folkmord på armenier inträffa 1915? Efter 6 veckor av strider där tusentals armeniska soldater dödades, förlorade den armeniska sidan kontrollen över stora delar av den som vi kallar Artsakh. Byar och städer blev etniskt rensade från sin armeniska befolkning. Azerbaijan och Turkiet firade kriget som en stor seger och Ryssland stärkte kontrollen över hela regionen. För mig blev min konst mitt sätt att uttrycka min smärta. Utställningen med titeln Här, med 6 nygjorda målningar, var mitt försök att säga att det här kriget inte var någonting som pågick långt borta från oss. För mig hände det här, mitt i min egen vardag. På en av mina målningar på utställningen hade Alexej och jag skurit sönder duken så att revorna bildade ordet stopp, med berg målade i olja i bakgrunden. Det var inte bara en fråga om att vilja stoppa kriget. Det var min önskan om att sätta punkt för den smärta som förts vidare genom generationer.
We never hide from the devil, we never summon the devil, we never hide from the devil, we never hide from the devil, we never hide from the devil.
den armenisk-amerikanska gruppen System of a Down med låten Genocidal Humanoids. Välkommen, sa Migrationsverkets medarbetare. Samtidigt öppnade hon dörren till en rum i Märstas flyktingsförläggning och kastade in 3 stycken stora blåa bägar i tunn vävt plast. Vår asyladvokat Daniel berättade senare att hela Stockholms område blixtrade till av såna blåa plastväskor när det kom en flod med flyktingar under 2015. I de 3 väskorna som slängs in i vårt nya rum i Märsta fanns blåvita sängkläder med stjärnmönster, shampoo för män, toapapper, tandborste och tandkräm. I barnpåsen fanns också Nallebjörnen Fabler från en berömd svensk möbelvaruhus och 3 leksaksbilar. Men hur hamnade vi här? Vi hade vårt liv i miljonstaden Krasnodar i södra Ryssland. Jag hade visserligen blivit av med mitt jobb som konstlärare på universitetet där några år tidigare. Men jag och Alexej hade fortsatt med både våra konstprojekt och vår politiska aktivism. Det som förändrade allt i grunden var en konstperformance som på ytan inte såg värre ut än någonting annat någon av oss hade gjort fram till dess. Den 20 december 2016 gick min man Alexej till minnesbusten av Felix Dzerzhinsky i Krasnodar. Det var Dzerzhinsky som grundade den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD, den som senare blev KGB och idag heter FSB. I Ryssland finns det inte många Dzerzhinsky-monument kvar eftersom de flesta togs bort i samband med Sovjetunionens fall. 20 december är den så kallade tjekistens dag eftersom den sovjetiska säkerhetstjänsten kallades Tjekan. Det är dagen när medarbetare på de olika säkerhetsorganen firar och delar ut premier för goda insatser. På Dzerzhinsky Avenue i Krasnodar i december 2016 låg det röda nejlikor vid busten. Den röda nejlikan är en sovjetisk symbol för styrka och seger. Alexej gick fram till monumentet av Tjekan-grundare och hängde upp en stort kors på fundamentet under busten. Han la upp ett fotografi av aktionen i sociala medier och skrev en text till fotot om Felix Dzerzhinskys återkomst i Ryssland och den nya tjekistens födelse. Det var en kommentar om att den ryska säkerhetstjänsten blivit allt mäktigare för varje år som gått sedan den tidigare KGB-agenten Vladimir Putin kom till makten. Dagen efter aktioner kom civilklädda personer hem till oss och bankade på dörren. Vi vägrade släppa in dem så länge de inte kunde visa ett domstolsbeslut om husrannsakan. Men nästa dag gick Alexej ut på gatan för att röka en cigarett och kom inte tillbaka hem. Några minuter efter att han hade gått ut från lägenheten ringde han mig och sa helt kort: "Ring vår advokat, de har gripit mig." När han hade kommit ut ur trapphuset hade 4 civilklädda poliser sprungit fram och slitit in honom i en bil och kört iväg. Han satt i förhör hos polisen hela dagen och blev utfrågad av högt uppsatta polisbefäl som i vanliga fall håller på med tung brottslighet. I en 4 minuter lång rättegång utan advokat närvarande dömdes sedan Alexej till 15 dagars fängelse. Men det tog inte slut med det. Medan Alexej fortfarande satt inspärrad blev jag attackerad och misshandlad på gatan när jag var ute på stan med min 1-årige son. Sedan fortsatte det med fler hot och attacker på gatan och tillåg med i hemmet. Vi förstod att vi inte längre kunde vara kvar i Ryssland. I mars 2017 skuggades vår bil på väg mot flygplatsen, men ingen hindrade oss när vi flög till Moskva och sedan vidare till Sverige. På flyktingförläggningen i Märsta satte jag mig i den nedre delen av våningssängen i Gråmetall. Jag mindes min barndom i Ryssland. Min familj hade efter flykten från Azerbaijan just kommit till en liten by och mina föräldrar höll på att packa upp väskorna. Jag och min syster satt och var lite gnälliga, så mamma tog fram några dockor till oss. Hur kunde hon komma ihåg vilken väska våra dockor låg i? När jag satt där i Märsta och kom ihåg det här, gick jag fram till väskan och tog fram leksaker till min son. Det var inte så svåra att hitta. Vi hade bara två resväskor med oss från Ryssland. Trots att jag var helt slut kunde jag inte sova i metallsängen. Jag undrade vad som skulle hända nu. Jag längtade hem och undrade precis som jag hade undrat i barndomen när vi flydde. Var är mitt hem nu? Den fransk-armeniska gruppen Lada Niva med låten Zepurine Man. Medan vi väntade på Migrationsverkets beslut om vår asylärende skickades vår lilla familj ut på vad som liknade en turné mellan olika flyktingboende. Efter de första dagarna i metallsängarna i Märsta flyttades vi till Telefonplan i Stockholm. Där stod samma sorts våningssängar i metall, men det var mycket smutsigare på det boendet. Efter bara några dagar fick vi veta att vi nästa dag skulle vidare till en förläggning i Gusselby. Det visade sig att det låg i Örebro-trakten och helt isolerat i skogen. Ändå var det den mest sociala och vänliga miljö som man kan tänka sig under de omständigheterna. Vi blev kvar där i en månad. Sedan var det dags igen. Ett nytt brev i handen med beslut om en ny flytt. Den här gången till Storå utanför Lindesberg, inte heller så långt från Örebro. Där blev vi kvar i mer än två år i väntan på besked om vi skulle få stanna i Sverige eller inte. När vi gjorde vår asylansökan lämnade vi över en hel mapp med bevismaterial från Ryssland om förföljelser och hot. Det var protokoll från polisförhör, domstolsbeslut och artiklar om oss i både ryska och internationella medier. Efter ett halvår fick vi komma på vår första intervju hos Migrationsverket. Alla var chockade över att det hade gått så fort. Bara ett halvår. Hur är det möjligt? Problemet var bara att intervjun skulle hållas på Migrationsverket i Gävle, flera timmar bort med tåg. Vi åkte så att vi var framme på kvällen och fick övernatta på ännu en flyktingboende. Intervjun var på morgonen. Alexej blev intervjuad först och det tog hela dagen. Det första de sa när han kom in i rummet var: vi vet vilka ni är. Vi känner till er historia. Du kan börja berätta från de senaste hoten mot er. Mig hann de inte med. Jag skulle få en ny intervjutid vid ett senare tillfälle. Det var bara att sätta sig på tåget tillbaka från Gävle till Storå. Sedan följde flera intervjuer utspridda över lång tid. Vid något tillfälle ställdes mötet in bara minuter efter utsatt tid. Och vi insåg att vi hade gjort den långa resan i onödan. Under tiden blev vi inbjudna till olika konstprojekt i Sverige, ofta kopplade till mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Vi gjorde installationer och performance om politiska fångar i ryska fängelser, både ukrainska aktivister fängslade i Ryssland och ryska oppositionella. Vi försökte väcka uppmärksamhet kring de våldsamma förföljelserna av hbtq-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien. Vi försökte också vända blicken mot Sverige när vi gjorde en installation av vår egen flyktingssituation. Vi byggde en exakt kopia av de 16 kvadratmeter där vi bodde under åren när vi väntade på besked från Migrationsverket. Vi hängde upp sängkläderna vi hade fått i de blå plastväskorna och jag målade vardagsscener på täckena ur våra liv som flyktingar. Vi ställde in gråmetallsängar i rummet med installationen, möblerade med samma sorts bord och stolar som brukar finnas på flyktingboende. Till och med nallebjörnen Fabler från den blå plastväskan fick vara med på ett hörn. Samtidigt deltog jag med målningar på utställningar i London, Milano och New York. Platser jag inte hade rätt att besöka som asylsökande i Sverige. Den 20 december 2018 ringde vår advokat Daniel och berättade att det hade kommit ett beslut. Det var Alexej som svarade. Jag hörde på avstånd att Daniel använde ordet ridiculous, löjligt. Jag förstod vad det betydde. Vi hade fått avslag på vår ansökan. Den 20 december i Ryssland var det tjekistens dag. Och i Krasnodar, vid busten av Felix Dzerzhinsky, säkerhetstjänstens grundare, låg det förmodligen röda nejlikor som vanligt. Sid Pauli från en konsert vid templet Garni i Armenien. För oss kom avslaget i asylfrågan helt oväntat. Och när vi läste beslutet blev vi nästan fulla i skratt. Migrationsverket skrev att de trodde på allt vi sagt och att dokumentationen av vårt fall var väldigt god. Men de gjorde bedömningen att Ryssland är ett land som strävar mot demokrati och att myndigheterna inte förföljer medlemmar i Pussy Riot. Jag kommer ihåg att vi trots besvikelsen ändå kände någon slags lättnad. Det hade varit så svårt att under lång tid befinna sig i limbo och vara beroende av andra människors beslut. Nu visste vi i varje fall hur de tänkte. Men till skillnad från många andra människor på flykt under förföljelse och krig så hade vi ögonen på oss från många håll. De första som reagerade var Svenska PEN som gjorde ett pressutskick med krav på att ompröva vårt fall. Amnesty International följde efter med liknande uttalanden. Många svenska medier rapporterade om vårt fall och om Migrationsverkets argumentation. Brittiska The Guardian skrev om oss. Amerikanska tv-bolaget NBC skickade ett team som intervjuade oss. När vår överklagan behandlades av migrationsdomstolen gick det fort. Det tidigare beslutet upphävdes. Vi fick 3 års tillfälligt uppehållstillstånd. I april i år gick det tillståndet ut och vi måste ansöka på nytt. Det ska bli intressant att se om det fortfarande finns någon som tycker att det är möjligt att skicka tillbaka oss till Ryssland med argumentet att det är ett land som strävar mot demokrati och att ryska myndigheter inte förföljer politiska aktivister. Ibland tänker jag på min farmor. När pogromerna mot armenierna började i den azerbaijanska sovjetrepubliken i slutet av 80-talet grävde hon ned värdesaker och en tunna med hemgjort vin i sin trädgård. Nycklarna till huset tog hon med sig när familjen flydde. Hon tänkte att hon en dag skulle kunna återvända och gräva upp smyckena och vintunnan i trädgården. Det gjorde hon aldrig. Hon ligger begravd i södra Ryssland bredvid ett porträtt av sin man, min farfar, vars grav på den armeniska kyrkogården i Ganja i Azerbaijan har förstörts av myndigheterna där. Nästan 35 år senare är min familj kvar på samma plats i södra Ryssland. När min farmor grävde ned saker i trädgården inför flykten gjorde min pappa någonting annat. Han tog med sig en gren av ett fikonträd som stod vid vårt hus. När han kom till nya huset i Ryssland satte han det i vatten och fick det att växa och planterade det sedan i vår nya trädgård. Jag kommer ihåg hur det blev allt högre för varje år som gick. Efter några år började det bära frukt. Det första fikonet som min pappa plockade från trädet gav han till min farmor. Varje gång jag brukade besöka mina föräldrar som vuxen log jag mot fikonträdet som om det var en levande varelse. Numera är det ett stort träd. Min mamma kokar sylt varje år av fikonen. Men jag har själv inte sett trädet på 5 år. Och inte mina syskonbarn heller. Eller mina föräldrar. När jag var 7 och vi flydde från Azerbaijan undrade jag när jag skulle få se den platsen igen. Det gör jag fortfarande. När jag sluter ögonen ser jag barndomens gator framför mig. Min farmors, min mormors hus. Och numera undrar jag också över när jag ska kunna komma tillbaka till Ryssland och mina föräldrars trädgård och till fikonträdet vi hade med oss när vi flydde första gången. Det är så mycket jag skulle vilja ha tillbaka. Men jag ville inte ha tillbaka min karriär på det statliga ryska universitetet. Det skulle kräva att jag stödjer Putin-systemet och den officiella ryska propagandan. Jag kan fortfarande inte blunda för det som pågår i Ryssland. Jag klarar inte av att gömma huvudet i sanden och hålla tyst. Jag vill fortfarande skrika när jag ställs inför orättvisor, krig och diktatur. När jag om 20 år ser tillbaka på allt som varit vill jag kunna känna att jag åtminstone gjorde vad jag kunde för att någon skulle lyssna. Det här har varit mitt sommar. Tack för att du lyssnat.
Producent Fredrik Wadström, tekniker Lisa Abrahamsson. Fredrik Wadström, som producerat sommarprogrammet du nyss hört, har gjort flera program om Pussy Riot.
Under intervjun beskriver Maria Aljochina det som hände Pussy Riot och tiden i fängelset som något helt osannolikt.
На самом деле то, что произошло с нами и то, что происходит с нами, удивительная вещь.
Alltihop liknar en saga. Fast en saga med bitter eftersmak.
И все это очень похоже на сказку, но достаточно горькую.
Lyssna på hela reportaget Marshas resa med Pussy Riot i appen Sveriges Radio Play. Du hittar det under rubriken P1 Kultur Reportage.